Ja, jag har orsak att tacka så mycket för förtroendet och för att vara tillbaka igen. Jag sa det till varandra här när vi gick in att det har blivit mycket Landskrona av någon anledning det här året. Först så har vi aldrig varit här tidigare. Och sen har det blivit, ja, vi var ju på en bönedag här också, så det blev 4 gånger här under det här året hittills. Det är ju mäktigt. Men vi känner att vi älskar er, kära församling, och vi vet att ni håller fast vid Guds ord. Och ni väntar på samma saker som vi gör. Vi har ju prisat Herren nu i inledningen här och lovat honom och lovsjungit honom. Och det ska vi göra. Jag kommer väl i det här läget, jag funderade lite, det är ju domsöndagen idag, om det är möjligen någon som har lagt märke till det, enligt kyrkoåret. Och det är ju, finns ju en hel del goda texter att läsa. Men vi har ju liksom inte det tvånget på oss att vi måste följa kyrkoårets texter, utan vara frimodiga, för nu kommer vi ju nästa vecka in i advent. Och då kommer det att handla om upptakten till julens mysterium och under. Och det är fantastiskt. Herren är min herde. Den lilla flickan i söndagsskolan som hade, där man hade fått till minnesvers. Man fick ju det i söndagsskolan, en minnesvers. Ni som är lite äldre har gått i söndagsskolan vet om hur det inte var. Och då skulle man kunna läsa den här utan till. Och den lilla flickan, hon var nervös och hon var spänd när hon reste sig upp. Och så sa hon: Herren är min herde, jag kan inte fattat. Ja, just det. Det var samma reaktion bland de andra också. Alla flinade åt henne att hon inte hade prickat rätt, och hon kände sig alldeles förtvivlad. Det var en där inne där som tog larmen om henne och sa att ja, det var ju inte riktigt rätt enligt texten, men det är ju rätt i alla fall, eller hur? På något vis var det rätt i alla fall, men ska du göra ett försök till? Hon tog mod till sig och så sa hon: Herren är min herde, jag ska inte fattas. Ibland så är det där att det blir tokigt, men så blir det rätt i alla fall, det man säger. Ja, Gud hjälp oss. Jag har ett ämne för dagen här som jag tänker tala lite om. Mörker och ljus. Alla har vi lagt märke till att det har blivit mörkare och mörkare hela tiden. Och november är en jobbig månad, och december också. Om det inte kommer någon snö, det blir lite bättre. Men det skiftar i alla fall. Och jag vill läsa några bibelord. Och undervisningen idag egentligen är lite mer av praktisk karaktär. Praktisk tillämpning. Vi ägnar oss ju inte bara att sitta med händerna i vädret och lova Gud och prisa Herren. Det är ju inte det enda vi gör. Det är en stor och viktig del, och det ska vi göra. Och det är en del i vårt gudstjänstliv, absolut, det är jätteviktigt. Men det handlar om andra saker också. Jag vill läsa först ifrån första Petri brev, det andra kapitlet och den 9:e versen. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Varför då? Jo, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er ifrån mörkret till sitt underbara ljus. Ja, att Gud välsignar sitt folk, det beror på att Gud har någonting där vi är användbara och brukbara i. Gud välsignar inte bara för att vi ska ha det härligt. Det är inte det går ut på, utan han har gett oss ett uppdrag. Vi ska läsa ett bibelord till i Johannes 1:5. Detta är det budskap vi har hört ifrån honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss ifrån all synd. Amen, säger jag till det. Det kan det väl vara värt, eller hur? Därför att Guds verk är ett pågående verk inuti oss. Gud arbetar med oss. Jag möter människor ibland och vi kan bli deppiga och allt möjligt sånt här. Det blir jag också. Och vi blir sjuka och så blir vi friska igen. Vi är lite grann så där med stämbanden, både Ethel och jag. Vi har hostat och stört stämbanden lite för mycket och man får väl inte ta i allt för mycket. Men det finns det så många andra som gör, så jag är lite så här. Vänner, Gud är ljus. Gud är ljus. Ska vi ha klart för oss. Vi ska inte analysera för mycket, men vad är ljus för någonting? Ja, vetenskapligt så är ljus, det kallas för fotoner. Har ni hört talas om det? Nej. Jag misstänkte väl det. Det är små elementarpartiklar som förmedlar kraft, alltså energi. Och det hämtar sin kraft, den har ingen egen kraft, utan hämtar det från en ursprungskälla. Det är därför Jesus kan säga, vi läste nyss att Gud är ljus, men Jesus säger till lärjungarna, ni är världens ljus. Det beror inte på vår egen kraft, vår egen förmåga och vårt uppdrag. Han bistår med den kraft som behövs för att uppdraget ska lyckas. Så är det. Nog om det här vetenskapliga. Det är inte ett vetenskapligt föredrag det här, utan det ska bli undervisning i Guds ord, är det tänkt. Det är ju så att om vi inte skulle upptäcka så väldigt mycket, så har vi något som heter kalender. Och det påminner oss i alla fall om sanningarna. Det är uppräknat och indelat efter 365 dagar varje år. Och varje årstid, när vi går och fryser och huttrar här. Jag hade ett telefonsamtal igår ifrån Bolivia. Där svettas man emellan 40 och 50 grader värme istället. Det är precis tvärtom. Och det är ju så, mycket av det som vi läser om den här årstiden och julen och alltihopa, så förstår vi ju att de som bor på andra sidan jorden, de måste försöka hitta något annat sätt att tolka bibeltexterna. Därför att det är på andra sidan jorden, på södra halvklotet, är det nämligen precis tvärtom. När det är sommar här så är det vinter där och omvänt. Sådant ser det ut i världen. Det är inte så enkelt alltid att förstå och tänka på det här. Särskilt inte när klockan 2:30 på morgonen man ringer från Bolivia. Och då tycker de det är lagom på kvällsfesten och för dem att ringa. Jag har sagt, då är jag inte vaken. Då har jag avtalat tid med sängen. Men vi har ju också mänskliga erfarenheter. Vi vet det. Att den här mörka tiden, den går emot en ljusare tid. Det är så. Om jag tycker om det eller gillar det, så spelar ingen roll. Och det är ju så med Gud överhuvudtaget. Gud är Gud. Om människor gillar det eller inte, om man tror på det eller inte, så förändrar inte det ett enda dugg. Gud är Gud och han är suverän. Det här med mörkret är ju en besvärande faktor. Jag vet, och jag tycker att jag blir mera tungsint, kan man säga, den här tiden på året. Det är inte så lätt liksom att hålla igång all energi när solen fattas. Och ni vet, det producerar vitaminer i vår kropp och det stimulerar oss. Ni vet, när våren kommer och det börjar spritta i kroppen. Ja, det kan det göra på en gammal gubbe på 75 år också, ska jag säga. Det känns skillnad när våren kommer. Det blir ljust framför allt. Så är det ju. Någon har sagt så här: förbanna inte mörkret. Tänd ett ljus. Och vilken sanning det är. Att hon inte ens är en troende eller en kristen människa som har tänkt ut det här. Det finns kloka människor på alla håll och kanter. Sluta och förbanna mörkret. Tänd istället ett ljus. Och det här lite grann som jag tänker leda in era tankar i. Jag vet vid ett tillfälle där man skulle föreslå en sång och man föreslog: det mörknar allt mera i tiden. Minns ni den sången, ni som är lite äldre och har varit med ett tag? Det mörknar allt mera i tiden. En fin sång. Men då var det någon annan i bänken bredvid där som sa att nej, jag tycker att vi sjunger: det ljusnar nu, det gryr till dag. Natten skuggor flyr med snabba vingeslag. Ja, det är så olika kan man uppleva det, eller hur? Det är så, det finns båda delarna. Från Guds sida så finns det bara två riken i den här världen. Två riken. Det ena är Guds riket och det andra är världsriket. Det är så. Sen spelar det ingen roll varifrån man kommer i världen. Och jag vet, jag stimulerades av härliga predikningar i min ungdomstid och så kommer jag ut till extremaste gränser liksom. Det är ungefär där att man kommit så långt in som man kommit till mitten, sen är man på väg ut igen. Man frågar någon en gång hur långt in man kan gå i en skog. Ja, man kan gå till mitten, för sen är man på väg ut igen. Vi har tänkt många gånger och undrar om det här är världens ände. Men så har vi funnit att evangelium, det är universellt till sin karaktär. Det passar alla människor och alla kulturer. Det behöver inte förändras, det behöver inte anpassas på något sätt. Naturligtvis så behöver det översättas, och där tror vi att den helige ande är med när sådant arbete måste vidtas. Vi var med i början, i begynnelsen, när man skulle försöka få till ett skriftspråk till en stamfolk ute i Bolivia, Wekna-Yek-folket. De hade inget skriftspråk. Kom ut en svensk missionär, en broder. Han höll på i 30 år, la han ner av sitt liv för att översätta, eller få till ett skriftspråk och översätta Bibeln. 30 år. Det är nästan hela den verksamma tiden i livet. Och tänk att människor där upptäcker: vi kan läsa Guds ord på vårt eget språk. Och man förstår det på samma sätt som vi förstår det. Vet ni varför det är så? Jo, därför att det är utandat av Gud. Det är inte människor på uppfund. Det är inte uppfunnet av människor. Det är inte vad människor tycker. Utan det är vad Gud säger till oss. Och det är giltigt överallt. Alltid. Det är ju så att i Guds riket, vet ni vänner, är det alltid högkonjunktur. Det blir aldrig liksom gå lågt på något sätt. Det arbetar och det verkar. Och vi tycker ibland, vi har blivit väldigt mycket mera, anser jag, i Sverige inåtvända och stängda för omvärlden. Vi tittar mindre och mindre vad som händer i andra delar av världen, och särskilt kristenheten. Jag är bedrövad när jag läser kristna tidningar av olika slag, när jag ser hur mycket tid man använder för att diskutera olika fel och brister eller olikheter i synen på vissa saker. Det är sorgligt att vi ska behöva syssla med sådana diskussioner. Det pågår i världen en våldsam väckelse idag. En våldsam väckelse. Det senaste jag hörde om Iran, att på 3 år så har 1,5 miljon människor blivit frälsta i Iran. Visst är det fantastiskt? Det är Guds riket som verkar. Under mer än 100 års tid så skickade man ifrån Sverige ut missionärer. Och två utav dem, det var min fru och jag. Ja, man kan ju säga att församlingarna skickade, men egentligen var det ju Gud som skickade. Jag ska nämna något mera om det alldeles strax. I Johannes 1:5 så läser vi: mörkret har inte fått makt med ljuset. Mörkret har ingen makt över ljuset. Vi behöver inte be om mera ljus. Vi behöver inte be om mera energi och kraft. Det finns i honom som är ursprunget. Och tänk er att ljus kan färdas genom universum. Många miljoner ljusår. Och det är ändå möjligt att uppfatta här. Visst är det märkligt? Visst är det märkligt? Mörkret kan inte sluka ljuset. Jesus säger, så säger han inte: tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. Det enda sättet att det är att vi själva släcker ljuset. Och då blir det mörkt. Och när det blir mörkt, då blir det tokigt. När det är mörkt, då fattas många galna beslut. Mörkret har ingen makt över ljuset. Senaste här hörde jag att man på ett kommande kyrkomöte ska hitta en teologisk inställning till inte bara polygami utan polyamori. Det betyder liksom att man släpper lös alla hinder på det sexuella området. Och så ska man försöka hitta teologiska svar på de här bitarna som har varit självklart för mänskligheten ända sedan skapelsen. Visst är det märkligt? När ljuset släcks, vet ni vänner, när anden och ordet lyfts ur sitt sammanhang, då blir det mörkt. Då blir det mörkt. Vad är det som lyser då? Vad är det för någonting som lyser? Jag fick en bibel i söndagsskolan. Det fick man när man blev 12 år gammal på min tid. Lite före eller lite efter spelade ingen roll, men det fick man på den här julfesten, söndagsskolans julfest som var varje år. Så var det i min församling. Jag vet inte, ni kanske har haft något liknande här historiskt. Jag känner inte till det. Och då fick man en bibel och det var ett stort ögonblick. Den där bibeln har jag kvar hemma fortfarande. Och på insidan så stod det två bibelord. Och det ena är från psalm 119 och 105 där det står: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vad är det som lyser? Jo, det är ordet som lyser. Det är ordet. Ordet upplyser oss och det lyser på vår vandring. Tänk vad mycket galna beslut det fattas när man har glömt Guds ordet. Berättas om en pastor som var lite förnurlig. Han hade varit på middag hos en familj i församlingen och efter han hade varit där så upptäcker värdparet att det fattas en silversked. Och då tänker de: kan det vara pastorn som har snott den? Är han en sån som går omkring och stjäl? Och ni vet de här tankarna, ja, det snurrar på det här. Misstanken, har man väl sått in en misstanke så det är konstigt. Men sen till slut så är det någon ändå som man talar med som ger ett råd och säger: bjud hem honom igen och ställ honom liksom inför sanningen liksom här. Och då så säger pastorn: vad har ni Bibeln för någonstans? Och de tittar på varandra och de börjar leta efter Bibeln. Och det hade gått några veckor. Och när de hittar Bibeln så ser de att det ligger någonting i Bibeln. Jo, men det var ju en silversked. Och pastorn säger: ja, jag får ursäkta allt besväret runt omkring det här, men jag ville bara se hur ofta ni läser Bibeln hemma hos er. Om det skulle drabba mig skulle jag känt mig förtvivlad. Ett gammalt uttryck: damm på din bibel, rost i din själ. Det betyder något, Guds ord. Det finns ett ord till som är fantastiskt. Ordspråksboken 20:27. Anden är en Herrens lykta, den utransakar varje rum i hennes inre. Guds ande utransakar våra hjärtan. Gud arbetar med oss. Jag möter människor, inte så sällan faktiskt, kristna, som säger att jag känner när jag är och en ängslan över vissa saker. Och jag tänker så här att Gud bryr sig nog inte om mig. Jag är nog inte tillräckligt bra, har ni tänkt det någon gång? Jag räcker inte till, min tro är nog inte tillräckligt stor. Och så börjar man att rikta krav emot sig själv. Någon har kommit, det har hänt några gånger, och de har kommit att säga så här att jag tror att jag har syndat emot den helige ande. Då har man läst ordet, ni vet, när Paulus undervisar om det här. Att man har syndat emot den helige ande så får man inte någon förlåtelse. Och det är så gott att kunna svara: du har inte syndat emot den helige ande. Hur kan du veta det? Jo, det vet jag. Därför att då hade du inte brytt dig om det. Det här med att vi berörs och att vi sådana tankar, det visar på att Gud arbetar med oss med sin ande. Han jobbar med oss och formar oss på insidan. Tänkte lite att knyta ihop med Etel sa här också. Vi utsätts för prövningar och svårigheter. Men det är naturligt i livet. Tålamod. Någon bad: Gud, ge mig tålamod kvickt. Hur får man tålamod? Har du tänkt på det? Hur får man tålamod? Paulus är tydlig, han säger det får man genom prövning. Det är prövningen som vi tränar vårt tålamod. Det är som atleten som ska jobba med sina muskler och träna dem. De sliter och svettas och arbetar. Äter en noggrann utvald kost för att musklerna ska växa och kraften ska bli större. Det är prövningen som vi tränas i tålamod. Hör ni vänner, Gud arbetar med oss. Vi har ett uppdrag. Jag hör så många som ber om väckelse. Men man gör väldigt lite för att det ska bli väckelse. Jag vill fråga, hur många har du bjudit med till kyrkan under det senaste halvåret? Så är det. Det är en fråga. Du behöver inte svara ja eller till mig eller räcka upp handen eller på något sätt. Det är inte det jag vill åt. Vad har jag gjort för att göra väckelsen möjlig? Jag nämnde någonting om väckelsen i världen. Det pågår en väckelse i världen idag som är större än någonsin tidigare i historien. Fler människor är frälsta och tror på Jesus idag än det någonsin har funnits i världen. Det här är sant, vänner. Det finns statistik att läsa om det här. Du kan hitta det på nätet. Jag nämnde om Iran. I Kina vet man inte. Men i vart fall så är det över 70 miljoner människor som tror på Jesus och som får samlas i hemlighet. Massor av dem sitter i fängelse. Och så säger myndigheterna, vi deporterar den här familjen bort till en annan långt bort i Kina. Att de känner någon för att hindra liksom att det ska fortsätta. Och det man inte tänker på att det är precis som en slags smitta eller någonting. Att när de kommer dit så predikar de evangelium så blir ännu fler frälsta. Och ännu fler platser blir nådda med evangelium. Och det går fortare och fortare. Man tänkte man skulle kunna kapa upp det här genom att skapa ett enda språk för alla kinesiska. Jag vet inte hur man hade 400-500 olika språk i Kina tidigare. Och många trodde liksom här i väst att nu är det dödsstöten för evangelisationen bland andra folk. När man stämde sig för att mandarin skulle vara huvudspråket. Vet ni vad som hände? Alla kan prata med varandra. Alla kan vittna om Jesus var man än finns i hela Kina. Spelar ingen roll var du skickar dem. Brasilien hörde jag i veckan som gick här. 30% av Brasiliens befolkning idag är väckelsekristna. 30%. Ja, ni vet, de är 296 miljoner människor i Brasilien. Så det är inget litet land. Det är inget litet land. 50 miljoner pingstvänner. Varav 30 miljoner har ursprung i svensk missionsarbete. Vad säger ni om det, vänner? Alltså vi måste börja se på andra saker. Inte sitta och gnälla om vad vi inte har. Väckelsen kommer när det är vår tur. När tiden är inne. När tiden är inne. Det är som med snön, vet ni. Det kommer inte förrän vintern kommer. Och blommorna slår inte ut förrän det är vår. Vi kan sitta och önska det hur mycket som helst. Men Gud har en tid. Det finns ändå någonting, det finns två olika begrepp i Bibeln när det gäller tid. Det ena är kronos. Och det är den tid som vi mäter med klockan och som man ska titta på ibland så man inte håller på för länge och predika. Min fru brukar vinka annars så här när det är dags. Men så finns det den andra tiden, ni vet, har ni upplevt sådana tillfällen i livet och man tycker att tiden står stilla. Alltså, tid och liksom rum förändras på någonting och det här, på något sätt. Och det här upplever man särskilt när Herrens ande är närvarande. Det disciplinerar. Till och med barnen tystnar liksom när det sker. Jag såg en filmsnutt från ett sånt här tillfälle. Man sjunger bara den här enkla kören, halleluja. Och så börjar det hända. Hela församlingen faller i gråt. Människor böjer sig med ansiktet ner mot golvet. Det är när tiden står stilla. Det är Guds tid. Gud är evig. Han är oberoende av tid. Det är alldeles sant. Men det finns sådana tillfällen. Jag tror det var ett sådant tillfälle när Jesus och lärjungarna var på förklaringsberget. Jag tror det var ett sådant tillfälle. Så upptäckte när de kom till sig, då hade Mose och Abraham varit där, men när de kom till sig, då såg de bara Jesus. Visst är det fantastiskt, det finns sådana tillfällen. Jag tror att det finns tider och stunder bestämda på något sätt. Liksom det finns platser. Det finns platser. En del säger att kyrkan är inte viktig. Jag tror inte att man ska akta sig lite för den tanken. Därför att Gud, han knöt sitt namn till en plats redan i gamla förbundet. Och knöt ett löfte att jag ska ha mitt öra vänt till denna plats. Jag ska lyssna på vad som beds på denna plats. Stora andliga upplevelser, så reste man ett altare åt Herren. Har du tänkt på det? Där färdades människor fram och så kom man dit. Och så fick man anledning att minnas vad Gud hade gjort vid ett bestämt tillfälle. En del menar idag att nu ska vi lämna allt det gamla. Nu tänker vi inte på det, utan nu ska vi bara framåt. Historielöshet, vänner, har alltid varit förödande. Vi ska komma ihåg det som har varit och dra lärdom av det. Bibeln uppmanar gång på gång. Gud hjälp oss. Vi har ett uppdrag. Jag vill säga också, jag ska nämna Bolivia också, eftersom jag vet att någon här är intresserad och engagerad. När vi kom till Bolivia 1980, då var det 0,5% väckelsekristna i Bolivia. Idag är de 28%. Det är värt ett halleluja. Ni vet, det förändrar så mycket. Vi har fått se de områden där vi har arbetat, bland de mest marginaliserade, längst ut i skogarna, utan vägar, utan vatten, utan el, utan någonting. Hur Gud har verkat genom att förändra en människas liv, en familjs liv, och till slut ett helt samhälle har förändrats. Vi har fått se Guds förvandlande kraft. Ja, vilka har åstadkommit det? Ja, det är naturligtvis Gud som har gjort. Men vad som händer med de här människorna när de får möta Jesus är att alla blir predikanter och själavinnare. Jag läste inledningsordet alldeles nyss. Att ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap och ett heligt folk. Ja, men det är väl pastorerna och det är väl prästerna det. Nej, det är ni. Det är dags att räta på ryggen som kristna idag. Vi är inte en liten minoritet i den här världen. Kom ihåg det. Och du ska veta, en dag när vi kommer hem till himlen, hur det ska samlas tillsammans, så kommer det vara en skara som ingen kan räkna ifrån alla folk och stammar och tungomål. De ska stå där inför Herren och prisa hans namn. Det är det, det blir grejer det. Det är ju vad vi har framför oss. Alltså Kristi seger, den är redan vunnen på Golgata. Och djävulen vet om det. Djävulen vet att mörkret inte har makt med ljuset. Du kan inte öppna ett fönster på natten och tro att mörkret ska komma in. Det faller på sin egen orimlighet. Gud hjälp oss i den tid som vi lever. Vi har ett uppdrag ifrån Gud. Alltså det här jag vill tala om idag, det inser du att det handlar om uppdraget. Det är härligt att prisa Gud. Det är underbart att lova honom. Och det är underbart när vi får ett vidrörande av den heliga ande. Men vi får inte fastna där. Jag tänker på lärjungarna som var med Jesus på förklaringsberget. De sa med en gång efter vad de har upplevt att här är oss gott att vara. Låt oss bygga tre hyddor här. En åt Mose, en åt Elias och en åt dig. Här var det härligt att stanna för det är så underbart. Och jag möter ibland människor som har fallit in i det här sökandet efter mera och mera välsignelse. Andliga kickar skulle vi kunna kalla det för. Och man kan resa hur långt som helst för att bli välsignad. Vi har fått ett uppdrag, faktiskt ett arbete att utföra. Och vi kan inte be Gud göra det som han har sagt åt oss att göra. Ja, vad har han sagt då? Jo, han har sagt, gå ut och predika evangelium för allt skapat. Ja. Visst är det fantastiskt? Visste du att du har fått ett uppdrag från Gud? Jag tycker det är så sorgligt när jag hör kristna som går undan. Jag undrar vad Gud har kallat mig till och vad han tänker skicka mig någonstans. Och han kanske vill skicka mig någonstans dit jag inte vill åka. Nej, jag har högst sannolikt blir det ju så. Om man har de tankarna. Gud har Jesus talar också om att vara salt i förruttnelsen. Det gör skillnad i ett samhälle, vänner. Där Guds folk tar sin kallelse på allvar. Det gör skillnad. Det gjorde det i mitten på 1800-talet när svenskarna höll på att supa ihjäl sig. Och de som inte gjorde det, de åkte till Amerika. 25-30% av befolkningen stack iväg till Amerika. Men någonting hände ibland Guds folk, de troende människorna. De började att dela med sig. Man tände ljus överallt där man fanns. Och till och med så nådde man ända in i kungahuset. Till slut. Det var svåra tider. Det var motstånd. Förföljelse. Det berättas att i mitten 1856 tror jag det var. Då var alla evangeliska predikanter. Eller alla väckelsepredikanter satt i fängelse vid ett speciellt tidpunkt. Allihopa satt i fängelse. Någon skrev till sin församling: nu sitter jag inne och ni är ute. Vinn människor för Jesus tills jag kommer ut. Då ska jag hjälpa er tills ni åker in. Man åkte ut och in på tukthus och man satt på fästningar och överallt. En del blev deporterade också. Därför att mörkret gillar inte ljuset. Men tänder man ett ljus så blir effekten att saker och ting blir synligt. Och så successivt förändrade Sverige och har utvecklats sedan dess. Från att varit ett av de fattigaste länderna i världen så blev vi ett land med den allra högsta välståndet. Vi tänker inte på det, vilken kamp, vilket arbete. Jag är uppvuxen, jag är ju några år gammal har blivit med tiden. Men jag är uppvuxen på en tid där man prioriterade Guds verk och församlingen. Det var därefter man sedan la in alla andra auktoriteter. Jag minns min pappa, han fick lämna, han hade ansvar för våldsamt stora högtryckspannor. Där det var alltså flera hundra kilos tryck. Och skulle en sån blåsa så är det som en veritabel bomb. Pappan böjde knäna. Han justerade in allting så fint gick. Så böjde han knäna och sa: Gud, nu får du ta hand om pannorna medan jag går på bönemöte. Jag minns i Karlskrona, för de som har varit, där finns Håglands park. När vi kom, man höll pappa i handen. Och vi kom till andra sidan parken och det var ungefär, ska vi säga, 300-400 meter tills vi var framme vid Philadelphia, hette det på den tiden. Då var de redan igång, de som hade startat bönen med, och man bad så det stod härliga till. Det hördes på andra sidan parken. Det är den miljön jag har växt upp och det jag har sett och det jag har hört. Det är det som finns i mitt hjärta. Och jag vet att Gud kan göra det igen. Vi ska vara ljus i världen och inte stjärnor i församlingen. Jag sänder er som lamm ibland vargar, säger Jesus. Som lamm ibland vargar. Ja, det är ju dåliga odds, tycker man. Tänk att det är så i Guds rike. Tänk att ett lamm kan besegra ett vilddjur. Det är hemligheten. Det ligger inte i den fysiska kraften, det ligger inte i de mänskliga förmågorna. Inte med herrar, inte med vapen, utan genom min ande, säger Herren. Halleluja. Genom min ande, säger Herren. Vi ska vara kloka som ormar och menlösa som duvor, säger han i samma vers. Vad är det? Ja, de kan ta sig in nästan överallt. Ni som tittar på lite sådana här program på tv, ni vet hur det inte är i andra delar av världen, i Australien, där man får in farliga giftormar och där har barnen legat och sovit hela natten. Jag har själv sovit i en hydda en gång. Och jag hörde ju att det passlade lite i väggen. Väggarna var alltså bara grenar, sådana här lövruskor som var uppställda. Och jag sa till ägaren på morgonen att du har visst råttor. Här sa han, var då någonstans? Ja, men jag, de, här i väggen, jag har hört i natt. Och tittade han ett tag, så han flyttade på i sand och så tog han en stor påk och slog in. Boom! Och uttrillade en skallrom nästan 2 meter lång. Ja, det har legat en sån här bit ifrån hela natten. Snacka om att Gud kan bevara. Jag kunde ju sträcka ut handen, va? Du, det har inte med mänsklig styrka och kraft och förmåga. Gud, han kallar inte de som är väl utrustade. Han utrustar den som han kallar. Glöm aldrig det, vänner. Vi kan aldrig förbereda oss på rätt sätt. Gud vill ta hand om vår utbildning. Och alltihopa när det handlar om att skickliggöra oss för arbetet. Tänk att Guds vapen mot fienden är ett lamm. Hörrni, vi har lösningen på våra samhällsproblem i vår hand. Georg Gustafsson sa här, vill ni se sjuka bli helade, sa han, gå ut på sjukhusen, de är fulla med sjuka människor, be till Gud för dem så ska ni få se vad Gud gör. Han kunde faktiskt tala på det sättet med stor frimodighet. Man har väl en 30-40 000 brev, så brevväxling, och åtminstone 6 000 kända och erkända fall av hebreergörelse. Själv sa han, jag vet inte om jag har någon speciell gåva. Det är Gud som verkar. Han gav Gud all ära. Tänk om det skulle bli på det sättet att vi blir så frimodiga. Vad billigt det skulle bli i vården då. Det blev nog många byrådirektörer i landsting, det heter regionen numera, som skulle bli arbetslösa. Tänk om vi gjorde som Jesus säger. Det skulle bli betydligt färre som behöver sitta i fängelse också. I Mellanamerika, kommer jag inte ihåg, jag tror att det är i El Salvador, där en by fick uppleva väckelse, eller en stad fick uppleva väckelse. Och vet ni vad som hände? Det är märkligt det här, och det är väl dokumenterat. För det första, när människorna odlade så fick deras grönsaker och det de odlade blev 3 gånger så stor skörd. De visar på druvklasar som är alltså så här stora. 15-20 kilo på en enda klase. Och vindruvor, de var inte stora som meloner men väl så stora som en mandarin. Gud välsignade deras händers verk. Och vad hände i övrigt? Jo, följande hände. att de blev frälsta, de här legisterna och mördarna och allihopa. Och från polisen där fick man skicka iväg de allra flesta. Nu finns det bara tre kvar i hela stan. Och fängelset, det används dels till att hålla gudstjänster och dels är lite andra arrangemang i kommunens regi. Det här händer i världen idag, vänner. Vi skulle kunna vända upp och ner på världen och förändra den. Frågan är hur mycket vi längtar efter det. Vill vi se en förändring att ske, så måste vi bli en del av den förändringen. Man sjöng en gammal sång för sen den väckelse börja med mig. Var börjar väckelsen? Jo, den börjar i ditt och i mitt hjärta. När nöden kommer för de förlorade. Jag talade i ett sammanhang här. För våra pingstpastorer. För några veckor sedan. Över ämnet de förlorade. Vi har mycket synpunkter på de förlorade som kristna. Vi sitter här och granskar dem och tycker att de är hemska. Och allt det de gör är hemskt. I sak har de fel. Men vet du vad? De är presumtiva frälsningskandidater hela bunten. Jag tänker på den här brodern Staxet. Det är en av dem. Vad Gud har fått använda honom till under den här korta tiden. Det är en av dem. Tänk om det vore 100. Eller kanske 500 av dem. Underskatta inte Guds makt att förändra. Frågan är, handlar vi i enlighet med uppdraget? Eller är det så att modlöshetens ande och konstiga teologiska spetsfundigheter har intagit vårt tankeliv så att vi hamnat vilse? En broder i Karlskrona, ni kanske vet vem han är, Jan-Erik Jani. Han ledde LP-arbetet i Karlskrona under många år, väldigt framgångsrikt. Han upptäckte, han hade liksom inga teologiska kunskaper. Men så satt han och funderade så här och bad. Teologi, vad är det för någonting? Så kom han på det. Ja, visst ja. Ja, det är ju teologi. Och så börjar man att bjuda in människor på en kopp te. Hemlösa. Uteliggare. Och så bjuder man dem på en sängplats i sitt hem. Jag hade ett annat föredöme i Malmö som jag aldrig ska glömma. Som kom utifrån här. Han hyste 5, 6, 7 stycken hemlösa hos sig. Och det hände gång efter annat. De snodde allt han hade. De plundrade och stack därifrån. Och så fick han börja om igen. Han gav aldrig upp. Vad hette han? Ja, det är som en minnet, vet ni. Jag ska aldrig glömma det. Så kommer de tillbaka. Sven vet vem jag menar. Räddningsmissionen. Så kommer de tillbaka och ber om förlåtelse. Och så säger han, välkomna hem. Hurdana är vi? Vad är vår attityd? Vill vi se väckelse? Står att det kommer många typer till oss då. Som vi inte alls kommer att gilla. Som inte beter sig som vi gör. Ser inte likadana ut. De luktar både det ena och det andra. Jag var med i en församling och tjänade. Tanterna de drog sig tillbaka på sin kant och tog sin handväska till sig. Och så här och sa det, ser lite ängslig ut. Ja, sa de. Vem vet vad de kan hitta på? De finns där, alla. Teologi. Vänner, vi närmar oss sluttiden i historien. Det är bråttom. Någon fick se en syn in i himlen och såg att det var en väldig rörelse och bråttom. Alla rörde sig, änglar gjorde en massa saker. Och han ställde frågan, vad är det som händer? Jo, vi har bråttom. För snart ska bruden komma. Det är bråttom. Men tiden gått. Tiden då Jesus ska komma tillbaka. Paulus han säger, han talar om att påskynda Herrens tillkommelse. Vad innebär det om vi påskyndar Herrens tillkommelse? Jo, då blir den svåra tiden kortare för oss. Men kan du påskynda Herrens tillkommelse så kan vi också fördröja den. Det är ju självskrivet, eller hur? Kan man det ena så gäller också det andra. Gud hjälp oss att den svåra tid som ligger framför oss. Herren ska hjälpa oss. Herren ska bevara oss. Låt oss tjäna Herren i glädje. Ställ dig till Guds förfogande. Säg till Herren, Herre jag, sänd mig. Herre, gör någonting med mitt liv och av mitt liv som kan bli till ditt namns förhärligande. Jag känner att vi ska ta en liten stund och böja våra huvuden och be. Det är många tankar som går runt på olika sätt. Det kan jag förstå. Ett knepigt budskap, ett uppfordrande budskap. Du tänker i ditt hjärta, inte kan väl jag bli till någon nytta i dessa stora och väldiga saker. Jag ska säga dig att alla som har upplevt en kallelse från Gud har haft sina invändningar och sagt, jag är för ung, jag är för gammal, jag kan inte tala. Det finns så många inten och så många skäl som man tycker inte kan väl jag. Men Paulus han skriver, kom ihåg mina bröder hur det var vid er kallelse. Inte många var en förnämlig släkt. Inte många var kloka och visa efter denna världen. Nej, det som var svagt och det som var ringa och föraktat i världen, det utvalde Gud. Har du berörts av budskapet idag, då ska du veta att det finns plats för dig. Gud vill använda dig. Resten av ditt liv kommer att bli så mycket annorlunda än det du har upplevt hittills. Det kommer att hända så många saker i din omgivning. Och du kommer att förundras och tänka, vad har jag i det här sammanhanget att göra? Vad har det betydelse? Det är Gud som verkar. Men du får vara med och se vad han kan göra. Det är inte meningen att du ska bli den starkaste och mäktigaste utav alla. Nej. Det som är svagt och ringa, det utväljer Gud. För att ingen ska kunna berömma sig. Gud ger inte så nära till någon människa. Han gör inte det. Vi prisar inte människor. Vi prisar Gud och tackar honom. Och han ska all ära för det verk han har utfört och det han ska göra i framtiden. Det är spännande tider, vänner. Det är spännande tider. Tidstecknen visar tydligt. Guds almanacka går emot slutet. Men var inte orolig. Det finns en plats på klippan, nära in till Herren. Det finns en plats för dig också. Var inte orolig, var inte ängslig. Lys med ditt lilla ljus. I det mörkaste rum eller på det mörkaste hav, så gör ett litet, enkelt ljus stor skillnad. Herre Jesus, jag tackar dig för ditt ord, Herre. Och jag tackar dig för din heliga ande. Jag ber, Herre, att detta ord, detta budskap ska få bli till välsignelse för någon. Gud, du känner oss alla utan och innan. Du känner våra svagheter och alla våra brister, och ändå älskar du oss. Ändå har du utvalt oss. Ändå har du funnit oss förtroende värda att bära ditt evangelium ut till människor. Hjälp oss att sysselsätta oss med det som är väsentligt och viktigt. Hjälp oss att vända ryggen åt oro och ängslan inför det som sker i världen. Tack att vi får leva i Guds riket redan idag och vänta på det tillkommande som snart är här. Jesus, jag prisar och ärar dig. Välsigna denna församling, Herre. Låt den få bli till en underbar välsignelse i den här staden, Herre. Låt dem få vara med och se att göra skillnad, Herre. Det som växer fram och där många människor vänder dig i ryggen, Herre, ska få se att det finns en skörd också här. Herre, ge oss alla öppnade ögon så att vi ser och förstår, Herre, vad som är vårt uppdrag och vad som är väsentligt idag. Tack, Herre, för det här tillfället att få mötas. Och jag ber dig, Gud, led oss, hjälp oss, tillrättavisa oss, undervisa oss. Tack, Herre, du ska välsigna de dagar som ligger framför. Du ska välsigna Ove när han kommer in i sin tjänst i församlingen. Låt dem få bli till stor och rik välsignelse, Herre. Låt dem få bli tillfällen då församlingen, Herre, fattar nytt mod. Få se, Herre, vad du är mäktig att göra. I Jesu namn. Amen.